Då ska ni vara välkomna till ett nytt avsnitt av Flink och Rutte, Bladets handbollspodd som görs i samarbete med Johan Flink och Robin Nilsson. Det är jag som är Johan och du som är Robin. Hej Robin!
Hej! Det hade inte blivit mycket till podd om inte samarbetet med oss två hade funkat.
Nej, precis. Det här var ju lite en, vad ska man säga, en parafras på min kollega Robert Laul som kör en podd. Allsvensk boll kan man väl kalla det. Ihop med Per Boman. Och han brukar alltid inleda så. Och jag tycker det är lite fascinerande så att podden görs i samarbete med, och så säger han de bådas namn och så kör han på så. Mm. Ja, men då tar vi vidare och håller uppe tempot. Konstatera att vi har ju två gäster i den här veckan.
Lite i slutet av programmet bjuder vi på det här. Det är mycket vackert och det är lite crazy. Det är en salig blandning. Det är två gäster som inte påminner ett skvatt om varandra.
Nej, och inte som har så mycket med handboll att göra. Förknippas inte så mycket med handboll.
Nej.
Ska vi säga vilka det är?
Ja, kan du väl, ja.
Två Sportbladet-kollegor till mig då. Det är Simon Bank. Han har ni säkert koll på. Vår oerhört duktiga och trevliga, snälla, ödmjuka krönikör. Och sen har vi Linn Nordström. Skulle du gå med på att säga att hon är oerhört snäll och ödmjuk, eller?
Nej, men hon är duktig. TV-stjärna på Sportbladet.
Ja, precis. Vi har en stjärnkrönikör och vi har en TV-stjärna.
Kristianstadbladet-produkt, kan man säga.
Vad sa du?
Kristianstadbladet-produkt,
ja,
kan man säga.
Exakt. Ja, hon har ju, du har jobbat med henne på Kristianstadbladet och sen så kom hon ju till Sportbladet och slussade in på TV där. Och gör det jäkligt bra. Så att när vi, och deras, de har ju burit på en dröm rätt länge och det är för att vara med i den här podden. Så att när vi var på Malta här nu i förra veckan så tog vi där nästa, ja, vi satt på nästan en halvtimme. Och poddade lite. Som blir liksom som ett eget avslutande segment i det här avsnittet. Där bland annat Bank, det inleds med en dikt av Simon Bank. Tillägnad en av Sveriges största handbollsspelare. De har lite koll på handboll, ska vi säga också. Så att det handlar om handboll.
Ja,
såklart. Okay. Men vi har ju lite saker att ta tag i direkt. Vi har ju svårt att undvika den stora klubben i staden där du befinner dig och bor i, Robin.
Så är det. Det har vi ju pratat lite om IFK-krisen varje gång, men bara det att den har ju liksom förvärrats allt eftersom, så att då är det svårt att prata om det en gång och sen när det har blivit värre så ignorerar det. Så att vi landar ändå någonstans i det som är snackisen fortfarande. Kristianstad, de är kvar på slutspelsplats, men det är ju inte så mycket mer. Ligger och sjöa. Förlorade mot Skövde hemma senaste omgången. Och det var ju även Simon där och körde en sån här stor produktion med Patrik Westberg och Jenny Linnell och hela köret där. Så att då blir det lite mer av det. Då blir det lite intervjuer och så också. Westberg är ju duktig på att snappa upp snackisarna i handbolls-Sverige. Så han ställde ju Vanis lite mot väggen där efter matchen och efter förlusten. Mm. Och du såg väl intervjun där. Ska vi bara spela upp lite från den intervjun och liksom utgå från det.
Mm. Mm.
Det här är fortfarande en tidig säsong. Vi har inte hittat rätt, det har vi inte. Men vi ska bara fortsätta jobba.
Hur står det ditt ansvar i att ni inte har hittat rätt?
Nej, men det är klart att det är jag som är huvudansvarig, kan man väl säga. Men samtidigt är det så här att vad är det med, alltså bakåt 23 mål, det är rätt okej. Okay. Alltså det handlar ju inte om det.
Ja, men när idag. Ni förlorar med 5 mål, det är väl det enda som är relevant?
Ja, det är ju relevant, men då får du se hur du förlorar. Och hur gör vi bara 18 mål idag?
Mm.
Ja. Vad tycker du?
Nej, alltså, jag tycker det spelar ju egentligen ingen roll. Men Nej. Det jag tycker är att ni har väldigt
alltså, vi har inte tillräckligt bra anfallsspel idag. Nej. Och när vi kommer till lägena så missar vi dem. Så enkelt är det. Vi får som sagt jobba vidare. Vi ska jobba vidare. Jag är inte upp på något sätt. Men vi måste ha bredden i den individuella kvaliteten. Det har vi inte just nu. Det är många som inte har kommit upp på nivå. Och som sagt, vi tränar vidare för att vinna vidare.
Och raketen som skulle komma steg två i mitten av oktober, kommer den vänta på sig?
Det är bara skitsnack. Det är den som har sagt det här med raketen. Det är inte jag som har sagt det. Jag har sagt att vi kommer ta steg ett. Okay. Och så kommer vi ta steg två. Och sen förhoppningsvis steg tre till slutet. Det är väl som alla andra tränare har. De har en plan från början. Och sen går man till steg två när man tycker att det är ingen jävla raket som det skrivs om.
Ja, Flink. Låter det som en tränare som är i 100% balans?
Nej, det gör det inte. När man försöker liksom, köra med motfrågor och att intervjuaren ska svara på frågorna istället. Och han går ju igång på raketjäveln också där ju. Och, vi sitter väl med mannen bakom raketen här, va? Det var väl du som
myntade. Ja, men så här var det. Det var ju i början av säsongen efter det var någon match där de körde sitt rollspel och så började han prata om steg 1 och steg 2 och steg 3 och steg 4. Och då skrev jag ju det i rubriken och ingressen, tror jag, att det var en förstegsraket som skulle genomföras här under hösten. Och sen har ju den satt sig, kanske det som har satt sig mest av allt jag har skrivit. Och den satt sig ju direkt, men sen när det har börjat gå dåligt så är det ju lätt att
raljera
över den och håna den. Det finns liksom en tydlig sak att hänga upp allting på, och det har ju inte Vanjes tyckt var så spännande.
Nej, han är inte så imponerad av. Men jag menar, det är väl inget, alltså han har kanske inte tagit ordet raket i sin mun, men om man snackar om det i fyra steg, och då förväntar man sig väl att det ska bli bättre och bättre för varje steg, så är det väl helt relevant att översätta det med att det är en raket.
Ja, och de har ju pratat, eller de pratar då, det är liksom en utveckling och det ska vara tålamod. Problemet är ju att nu sen, om man bara tittar på värvningar där, Birkfeldt och Jabala, så trodde man ju att de i alla fall skulle bli bättre och bättre och närma sig spel mer och mer, men mot Skövde var ju ingen av dem ens med i truppen. Så nej, de två värvningarna man gjorde i somras tillhör inte lagets 16 bästa spelare just nu. Och det är ju en utveckling som uppenbarligen går åt fel håll då.
Mm.
Ja, men det är uppenbarligen så att, eller det är uppenbart att det är så att det är en rätt så stressad förening överlag. För Anjes är ju, jag vet inte om han inte är van, alltså han hade ju i Vesprem gick det inte så bra där heller. Jag vet inte hur bevakningen var där från ungdomsmedia. Du var ju där nere, men det är svårt för dig ändå kanske att säga. Men det känns precis som att han är i en helt ny situation. Att han inte riktigt vet hur han ska förhålla sig till att han får kritik. Han säger ju att han tål kritik. Men det känns liksom som en... det känns stressigt och det känns ärligt talat inte riktigt som att de har koll på läget just nu. Och jag tror att... Vanjes får ju mycket kritik såklart. Rättmätig kritik. Men jag tror att det ser ut så illa som det gör nu. Jag är övertygad om att det är liksom det är en kombination av rätt många dåliga saker som har liksom kraschat här i början. Och jag vidhåller ju då att truppen är lite för dålig för att göra några under med. Inte, jag menar absolut inte, så ni behöver inte håna det. Jag menar inte att truppen är så dålig så att de ska ligga på sjunde plats. Men jag menar att det är en del. Och istället då, Vanjes, istället då för att komma in i en trupp som trots allt är rätt så sammansvetsad. Det är spelare som har varit här i några år nu. Istället för att inte ändra för mycket, utan låta dem köra liksom. Det har ju varit rätt så far, även om de inte vann guld i fjol, så har det ju varit, de har vunnit grundserien, har de vunnit 4-5 år i rad, 4 år i rad i alla fall, och ett spel ändå som har fungerat i det stora hela, istället för att låta det liksom köra på. Kanske göra lite små justeringar där man tycker, så har han liksom ändrat om allt. Och när truppen då inte riktigt är rätt balanserad. Jag tycker den är lite felbalanserad.
På vilket sätt fel?
Nej, men alltså de har på högernia till exempel där har de ju Tater då som har varit andra val hela året och så har de tagit in Simon Birkefelt som inte då får spela. Och redan där då är det ju en felbalanserad för att då har de ju tvingats ta upp Walter Krinn som högernia för Tater inte, han kan inte spela 60 minuter alla matcher. De har en niometsuppställning som saknar spets då, om man tar bort Olafur så är alla ungefär lika bra. Det är liksom ingen tydlig startsexa som de andra topplagen har. Där man har tre tydliga startspelare på 9 meter och så får går man runt på övriga. Och här är liksom det är nya spelare som startar varje match. Ingen riktigt kliver fram. Alla, det finns liksom ingen som sticker ut. Ingen spets. Det finns en galen bredd. Men det spelar liksom ingen roll när man kastar in nya hela tiden och alla är ungefär lika bra. Det händer liksom ingenting. Och när de då, som Vannis nu har gjort om hela spelet, gjort om allt runt omkring. Jag tror det har blivit liksom helt snorigt i skallen på många av spelarna. Jag tycker Vannis har krånglat till allting lite för mycket för hans eget bästa.
Mm, så känns det ju. Och nu börjar det ju bli alltså på riktigt bristande självförtroende och hela den biten också. Som ju kan vara smått förlamande om man hamnar där. De har ju ändå varit rätt så långt ifrån det om de massor av år. Det har ju bara rullat på.
Ja, särskilt inte då när allt är nytt och man har liksom ingen trygghet att falla tillbaka på för att allt är helt nytt. Och de har liksom inte hittat sina roller riktigt. Olafur krigar ju på och han gör ju det han är bra på, men vad resten av spelarna ska göra tror jag inte att de vet riktigt själva.
Det är ju, nej jag förstår vad du säger. Och sen kan man ju, och det gjorde ju din chef, satte ju frågetecken kring värningsstrategi och varför man inte har lockat Sveriges största talanger. Vi har väl varit inne på det här, eller jag tror jag har sagt det någon gång att
vi var inne på deras värvningsstrategi där.
Ja, men att det borde vara givet att man vill komma till Kristianstad. Som, jag menar, du får ju, det blir handboll på heltid om du vill det. Förmodligen bättre betalt än någon annanstans. Ja, hela den professionella, handbollstad. Ett intresse i särklass, alltså publik och så, även om den minskar lite så är det fortfarande ändå i en egen division. Men så verkar det inte vara, eller?
Nej, J.P. Jan Peter på Kvällsposten hade ju pratat med sportchefen i Jeppe Larsson och han sa någon grej där som jag reagerade lite på. J.P. han hänvisade ju då, eller läste upp det Patrik hade skrivit där om värvningsstrategi och så svarar Jeppe där på det. Självklart, jag citerar, självklart är vi intresserade av de bästa talangerna. Vi frågar dem, men vi har inte nått fram. De har inte velat komma till oss.
Nej, ja, det är ju anmärkningsvärt. Du har ju det här Champions League-spel, alltså Europaspel. Ja, det har ju varit Champions League och det är det ju fortfarande för dem också. Som ett skyltfönster som skulle locka till att gå till Kristianstad för det blir en snabbare väg vidare som de flesta ändå vill.
Ja, det är det enda jag tänkte på. Det är bara på det enda jag kan komma på liksom som skulle kunna fungera som någon sorts förklaring är väl det här med speltid. Att är man ung och lovande så vill man inte riskera att gå till Kristianstad och därmed få sitta på bänken.
Nej, och liksom, det kan ju vara att vissa positioner där det har... Ja, just nu är det inte någon som är bra, men så nu kanske det finns någonstans luckor eller så. Men tidigare där man haft... Ja, två etablerade spelare framför sig kanske och så har man känt att nej, inte var tredje, då är det bättre att vara första val i vilken annan klubb som helst.
Men sen samtidigt, ja, det är inte så att Kristianstad aldrig har värvat unga spelare som sen har visat sig utvecklas som tisan och gått vidare. Det finns ju rätt många sådana exempel med spelare som har kommit hit och inte varit på någon europeisk toppnivå och lämnat som landslagsspelare. Liksom.
Ja, men det är Lagergren och Tolbring.
Ja, vi har ju norrmännen
Mm. De vet inte hur eftertraktad, men Tolbring hade ju inga anbud. Vet jag pratat med honom om. Och honom tog Kristianstad jäkligt sent. Lagergren hade ju varit Erik och misslyckats. Så var ju inte heller het på marknaden.
Nej, och Henningsson är ju ett annat exempel som man tog, som kanske inte såg som en sån här liksom, han var väl ingen talang liksom, som jag visste, han var ju en talang, men det var liksom ingen sånt som man höjde på ögonbrynen och tänkte oj vilken
inga egenskaper som stack ut, alltså ingen, nej, Valter Krintz eller Alfred Jönsson eller Hallberg.
Nej, precis, nej. Och nu är väl han lämnar kanske nu med anbud utomlands när hans kontrakt går ut. Så att, det finns många exempel på spelare som har liksom lyckats slå sig in. Så att, jag har svårt att förstå riktigt det, att de har så svårt att locka till sig talanger.
Nej, och så har de väl velat värva mer färdiga spelare, och det ska liksom, guldet ska ju tas varje år, och sen så ska man ta nästa steg i Champions League och så vidare. Men där har man inte lyckats. De har inte lyckats hitta rätt.
Nej. Sen vill jag säga en grej till med laget. De har ju, jag har pratat lite med både Vanjes och Jeppe, och de någonstans landar man ju det när man pratar med dem, att som GV brukar säga, man ska inte krångla till det i onödan. Alltså spelarna, de kör, de tänker för mycket. Det är det vi brukar landa i. Men det kan man även applicera på både sportchefen och tränaren. Sportchef måste man krångla till och värva en, alltså det man vet ju redan innan man värvar. Om man värvar en tunisisk landslagsman som har spelat i den turkiska ligan de senaste åren. Man vet ju redan där att det är ju en liten uppförsbacke för att få in honom i både i Sverige, alltså i staden och i laget.
Det blir svårt att få honom in bokstavligen in i Sverige överhuvudtaget. Ja. Det tog väl ett par månader. Men nej, absolut. Det är ju... du har ju Jamali såklart. Va? Men han var ju något extra och det funkar ju bra. Och han hade ju sitt skott liksom. Jag menar, Tunisien här nu, han ska ju in... Han är ju mittsexare, helt beroende också av omgivningen. Såklart. Så att, nej, jag håller med dig.
Och Vannis då, han har ju inte han har inte gjort det lätt liksom. Han har ju, om man inte ska krångla till saker i onödan, det är ju precis det Vannis har gjort. Han har ju krånglat till, satt sig själv i en knasig sits, satt hela sitt lag i en situation som de just nu inte är. De klarar inte av det. Jag kan inte se att det ska liksom hända något anmärkningsvärt här nu som skulle lyfta dem helt plötsligt. Utan jag tror att det är så här det kommer att se ut. Sen får vi väl se den här Grega Osvek som kom in. Vad han går för. Men att han skulle helt plötsligt komma in och lyfta och vara någon slags... räddare in i den här har jag ju mer svårt att se. Nej, jag tror att det är chansen vi ser nu. Det är nog det vi kommer att få se här den här säsongen.
Otroligt att det kunde gå så snabbt och lätt att puttas ner från tronen. Man kunde inte ens se. Nej, jag kan säga att man kunde inte se det hända liksom. Alltså det var ju allt så fungerande och jag menar att publik och bara pengar tickar in och man var ju på en egen nivå på alla sätt. Jag tänkte också på Vanni som du säger då. Ja, det du menar är ju att han har ju krånglat till genom att förändra så mycket. Och sen känns det ju också nu som att när han förvärrar saker nästan med sina uttalanden på något vis.
Ja, precis. Det var
ju där vi landar tillbaka i Westberg. Intervjun och andra också, alltså hur han uttalar sig, hans tankar. Och kanske också det här att det landar på, det hörde man ju nu här Westberg, det handlar om individuell kvalitet och att man missar mycket lägen. Han säger ju på den direkta frågan om inte han har något ansvar. Jo, det kan man ju säga eftersom jag har huvudansvaret. Men han är ju inte så pigg på, och det är väl en försvarsmekanism, att man så här tidigt på säsongen, det kanske man inte går ut och erkänner sina misstag på något vis. Men...
Nej, men jag menar att hade de bara varit lite kalla så... Hade jag varit rådgivare till dem, en sån här pressperson i IFK Kristianstad, så hade man ju bara sagt till dem, ta det lugnt, andas. Det är väl bara att konstatera, det ser inte så bra ut nu. Det är i april, mars-april, vi ska, det är då det börjar gälla. Det är då vi ska vara bra. Är vi så här dåliga då, ja då kan vi snacka. Men nu är det som det, och jag har ansvar för det här, men vi jobbar på att det ska bli bättre. Men liksom de här ständiga bortförklaringarna, missade läge var det ju snack om igen efter Skövde.
Mm.
När Skövde då hade, när Kapelin hade räddat så många friläge som helst, så de hade missat ännu mer liksom.
Man kan ju Skönsta förlora på hemmaplan med en storspelande målvakt, det är ju... Det trodde man inte skulle kunna hända. Nej. Och så gjorde de 18 framåt, och det var väl det minsta man gjort hemma sen, vad var det, 2003 eller någonting?
16 år.
Ja.
Det är ju anmärkningsvärt ändå.
Mm. Ja, ska vi lämna IFK?
Ja, och gå vidare till lite bättre lag. Du har ju själv varit inne och skrivit lite om Lugi i veckan, har jag sett.
Mm. Mm.
Och de går ju som tåget numera, trea i handbollsligan.
Ja.
Vad är det som har hänt där? Vad är det du har skrivit om? Kan vi väl börja med?
Jag skrev om fyra stycken talanger födda kring millennieskiftet mellan 18 och 20, som alla fyra är söner till gamla storspelare i Lugi. Så det är så enkelt var det ju. Och som Thomas Axner då i sin tur har spelat med, alla utom Pelle Kjell, men det är en av hans närmaste vänner. De lyckades gå om varandra där i Lugi. Så det handlar ju om Jonas Persson, den som var med och tog VM-guldet 90, den gamla storskytten. Hans son heter Isak och är alltså då vänsterhänt kantspelare tekniskt. Där har ju äpplet fallit långt från trädet, så sett. Och sen är det Paul Ybolacker med hans son Theo Ybolacker, och han är ju vänsterhänt, han också högernia. Och så har vi ju Kasper Kjell, är väl den som kanske har stuckit ut mest eller så. Det är ju Pelle Kjells mittnia, precis som Fassan, men medan Pelle var liksom mer en stor, rätt så stor mittnia, bra i försvar och så är ju Kasper flyfotad som Axel, alltså fruktansvärt snabba fötter, men båda, de har ju spelsinnet gemensamt. Och sen har vi ju Albin Karlsson, som är den som, han är äldst av dem också, han är född 99. Torbjörn Karlsson, minns man, en rätt så kort mittsexa i Lugi på 90-talet. Det är hans son, han spelar också mittsexa. Han är väl den som kanske... han var ju inte med mot RIK och sådär. Han är väl liksom på gränsen. Han är inte alltid med i truppen och så. De andra tre är ju riktiga jättetalanger. Kasper Kjell var med och tog U18-EM-guld. Och i UVM nu då, alltså samma generation, det är ju det där med Dennis Sandberg. Han hade en trupp som var ny EM, och sen så i år var det i UVM, det gick inte lika bra. Men det var ju i princip inte en enda spelare med från mästarlaget då. Och där hade då både Isak Persson var med och Ybolacker var med. Ybolacker är ju, ja, Axnér pratar gott om allihop, men han säger att Ybolacker är ju den mest explosiva spelaren någonsin har haft, att det är något helt sanslöst. Han tror han springer 100 meter på under 11 sekunder, och då har han ändå haft spelare som Alfred Jönsson och Kim Ekdahl och Rie, som var hyfsat explosiv, och det var väl Jeppsson också på sätt och vis ju. Så att, men det, och jag har ju sett honom någon match i Ybolacker och där, va? Han kom väl in i andra halvkontrollen, var rätt så början på säsongen där, och han tog ju sina skott verkligen. Alltså det är väl lite så att det går lite för snabbt, och lite så kanske kan bli bättre på att värdera och så vidare. Det var rätt så given vinkel i för sig, va? Men jag var nere och träffade dem. De här fyra goa killar, det är väl Albin Karlsson då, Tobbe Karlsson är väl, han var väl den som kanske, ja, han kändes som den mest mogna eller så. Medan Ybolacker då, som verkar ju vara, ja, han är inte rädd på banan, så var ju lite annan typ vid sidan om.
Mm.
Rätt så blyg och så. Det var väl Isak också, Kasper snackade en hel del också, Kjell. Ja.
Men det här är ju ett rätt nytt lag, alltså även om Kjell var inne lite så i fjol och spelade och de har fått speltid innan, men det är ju hela Lugi känns som ett rätt nytt bygge, alltså ett ungt och nytt talangbygge, att de lyckas så bra så snabbt. Det är ju, känns som Axnér alltid lyckas med de här talangerna, alltså att de de får fram nya, det är en ungdomsverksamhet såklart som är levererar också till Axnér, men han får ändå ihop det ändå på den här nivån så snabbt att han får det, det är fan imponerande.
Ja, det får man ju lov att säga, och vi var ju rätt många som var så här skeptiska då, det här unga, det har tappat Hallberg bland annat och Wikman Mode försvann ju redan inför förra säsongen, men så har han tappat en hel del i erfarenhet och tid. Ja, Gildenbäck drog ju och nu tror jag tappar namnet på någon. Det var väl någon mer som försvann. Men så vi trodde ju att många där skulle slåss för en slutspelsplats. Medan Axnér var ju ganska sådär att jag är helt säker vi går till slutspel. Och att vi har liksom allihop missat hur bra sådana här spelare blir på ganska kort tid. Alltså, vi såg inte dem från när de nu åkte ur där då någon gång i mars, april. Och sen är det ju ett halvår där de tränar och gnuggas och får mycket mer ansvar och så, va? Så att han var ju ganska övertygad om att kanske inte att de nu, och det är inte säkert att de slutar trea, men det blev lite som han sa det, han lät så övertygad också, så jag förstår precis vad han menade, att man kan undra, ja, det är ett ungt lag, jo, men det kan ju hända med rätt träning och så, va? Så kan det hända jäkligt mycket på sådana spelare. De är inte mer än 18-19. Alltså jag menar, Kjell är väl en sen 0-0. Alltså han har inte fyllt 19 ännu. Han är född i november, december tror jag. Ytterligare en av dem. Isak eller Ybelak. Och jag har inte heller fyllt 19 tror jag. Ja, jag kan inte. Men nej. Men det är bra. Plus att han uppenbarligen också kan inte bara få ihop ett lag kring det, utan också jag menar, nu är det Kim Ekdahl och Rie, det är Jeppsson och det är Alfred Jönsson. Jag menar, jag tror Alfred Jönsson kommer inte med till EM, och är ganska tydligt han med i denna truppen. Men det är ju definitivt en framtida landslagsman, känns det som, om inte är liksom skador eller något märkligt skulle hända. Och du har ju Jeppsson och Kim Ekdahl, det är ju två vänsternöjare förmodligen i EM-truppen. Så han kan även utveckla den här supertalangen, va? Och ta dem till det. Alla har vetat att det har varit supertalanger som har kommit fram som 17-18-åringar. Men han har ju lyckats ta dem till landslaget, till redo för Tyskland.
Mm. Om vi pratade kanske att han skulle värva lite mer svenska talanger. Det blir svårare att locka dem till sig när de andra klubbarna lyckas så bra med att förvalta sina egna talanger.
Ja, ja.
Lug är ju inte ensamma där. Vi har ju Ystad, och sen har vi lagbyggarnas lagbyggare Fransén i Alingsås, som ju, eller klubben i sig, de är ju grymma där på att behålla det man får fram där, eller det man har. De är ju rätt så duktiga på att värva ännu yngre också. De förlängde med Klar tidigare, de förlängde dem med Andersson Moberg igen. Så att de talangerna som kommer fram verkar ju trivas där med, och liksom inte lämna undan, för de vet att de får förtroende då i Lugi och Alingsås, om vi tar dem som exempel.
Så ska vi veta att Lugi har ju mer eller mindre tvingats till detta också, för det, ekonomin har varit dålig. De gjorde ju den där satsningen med Järnemöj och så vidare, men efter det har de ju fått de har ju tvingats till det lite grann, men de gör det jäkligt bra, och det är ju jag kanske sagt tidigare, men där finns ju massor med talanger i området. Alltså Lund är ju en handbollsstad på så sätt, så alltså finns det inte publik, va? Men sen har du hela här runt omkring också som har blivit de sista åren där med Lödde, Kävlinge, Ankaret, det här, va? Och massor med gamla spelare som blir ungdomsledare. Jag är ju med nu med IK Sund och vi möter de här, va? Men det är mycket gamla storspelare, och är man bara hyfsad ledare så kan de ju sin handboll, och de är bra ledare och kan sin handboll, så vilket kan vara svåra upp i Helsingborg där det har varit ganska så tunt med handboll i många år. Helsingborg är ju en gammal handbollstad, nu snackar vi 60-70-talet fram till 81 eller någonting, men sen 90-talet så det var mycket som förstördes här då, så här finns det inte så mycket handbollspapper eller mammor för en del. Där finns någonting där nere. Lugi tvingas till av ekonomin, men det är ju också rätt med den stora den stora klubben i det området, så regionen där, så där finns ju talang att plocka upp verkligen.
Ja. Några korta punkter på detta, Flink, vad tar du om det?
Ja, ska vi köra det? Jag hittade en superkort spaning. Dra ingen stor konsekvens, notera bara att Barcelona handboll då, som har hetat Barcelona Lassa fram till i sommar. Alltså, något, jag tror inte de heter något med Intersport, Barcelona Intersport. Alltså, inte för att man någonsin sa det eller så, men formellt heter de det. Och det var ju det som stod i, när du vet, när man ser Champions League hemsidan och sådär. Men nu heter de bara Barca. Om du kollar både deras hemsida och, alltså fotboll är inte det, utan handbollen. Och officiella Champions League, alltså IHFs Champions League-sidor och så vidare. Jag försökt faktiskt googla lite sådär att det har gjort någon grej av det, att de har bytt namn. Men det har de inte gjort, så att nu kan vi säga Barca och det är det officiella namnet.
Skönt också om man ska skriva om dem. Det händer inte det år, för Kristianstad är inte deras Champions League-grupp. Men slippa det här Lassa. Vi kan också konstatera att det börjar märkas sportsligt för Red Bull Slid, att man har puttats iväg från sin numera rivna hemmaarena Lisebergshallen. Det kom någon tweet, så jag där, att de bara hade tagit...
Källfält, va? Ska vi väl credda honom?
Mm. Ja. Mm. 3 poäng i Skandinavien. Vi dubbelkollar det. De har faktiskt tagit 5 poäng. Mm. 2 segrar och en oavgjort. Sen de flyttade in i Skandinavien. Men det är ju...
På 12 matcher,
precis. Så att, och innan då ska man ju veta att innan de flyttade till, eller innan de lämnade Lisebergshallen, så var de obesegrade där hela förra säsongen.
18 matcher, vad var det alltså?
Något sånt. Ja, om det sträckte sig en del, en bit in på säsongen för det också.
Ja, det måste du ha gjort så fall. Men ja, det är ju ändå anmärkningsvärt.
Kan inte bara vara en slump.
Nej, alltså, jag menar, det har ju pratats otroligt mycket ändå och debatterats om och kritiserats hur Göteborgs stad har skött det här med arenan. Men alltså, nu kan man även visa det. Ja, det har ju påverkat på planen, bokstavligen.
Ja, ja. Jag har mejlat lite med Mäkinen.
Ja, klart du har.
Domarbasen. Mm. Det börjar ju med de här, vår diskussion om blåa kort och röda kort och... Och så här, och sen svarar han lite där. Han köpte ändå lite resonemanget där. Jag menar ju att de blåa korten, att en idiotisk idé från början. För att domarna måste, alltså, och det bekräftar han också där i sitt mejl, att domarna, för att det ska kunna bli en rapport, så måste domarna visa det blåa kortet direkt efter en situation. Det är inte så att de kan kolla på situationen i efterhand och sen konstatera, ändra sig där, att nej, det borde vara en rapport på det. Utan det går inte. Man måste visa det blåa kortet direkt när man ska skriva rapporten, och så är det kört för alltid. Eller? Nej, det är det inte. Mäkinen kan faktiskt själv skriva då en rapport.
Ja, men det är väl typ bara han som kan göra det.
Ja, och så är det väl mer så om det skulle vara något principiellt, tror jag han skrev. Inte så liksom, jag tror inte han kommer gå in och ändra någon slags bedömningsfrågor.
Nej, men han har ju den makten eller mandat. För det vet jag att jag var inne på när det var Brännberg och det här under slutspelet. Och i efterhand och sådär. Då hade ju domarbasen har alltid den möjligheten då. Mm. Men den används ju inte, utan det som du säger, det är något mer principiellt eller så här så.
Sen han skrev i sitt mejl att de kör ju det i Danmark, det som jag då vill ha, att de kan se en situation i efterhand innan de beslutar om rapport. Men så la han ju till där lite kul att, men det är ju som vi har sett, så det är inte alltid man ska titta avundsjuk på Danmark. Om man sett situationer som har uppstått där i år med timeout-knappar som inte har fungerat och det har blivit total förvirring där på vissa ställen. Så att nej, man ska kanske inte härma Danmark i allt, även om jag tycker det är kul att de har ju blivit något slags föregångsland med, när det gäller att testa ny teknik då, framförallt med dels med de här timeout-knapparna och videogranskning och så. Mm.
Nej, men det är ju bra, vi drabbas inte av det, utan vi kan bara lugnt se hur det går, och så kan man ju sen då plocka det som har fungerat.
Ja. Så det får vi ändå tacka danskarna.
Mm.
Jag måste ändå återkomma lite till domarna där. Jag vet inte om du såg Måns Landgrens, IFK Ystads målvakts, hans galna utrustning där.
Ja, som... ja, han sprang väl på sin egen spelare.
Ja, det blev ju en krock där, en trippelkrock. Mellan... Han sprang på sin egen spelare Johan Nilsson som i sin tur då fällde Halbys kontrande spelare. Langen fick ju rött kort då, mycket riktigt. Men jag gillar att de, för det, sen kom ju en gedigen förklaring där från Mäkinen på handbollsläggarens hemsida. Hade videon och de hade regelhänvisningar av varför det blev som det blev. Det som situationen, eller anledningen till att de la ut, det var det ju att enligt reglementet så ska det ju bara vara rött kort om man krockar med en motspelare eller sätter en motspelare i fara och krockar med sin egen spelare. Men det var bra, jag tyckte bara han redde ut det där att eftersom den krocken i förlängningen ledde till att även en halvbyspelare drabbades så var det korrekt med rött kort.
Klargörande och informativt.
Det här tror vi, sånt ser jag gärna mer av. Mycket mer.
Det var det allt från juridikhörnen.
Det var det nästan, det visade sig, den här Langren måste vara helt tokig för att han, läste jag just där, han fick ett rött kort för en liknande situation förra säsongen.
Okay.
Så det kan ju vara värt att hålla, alltså hade jag vetat att han skulle stå och jag spelade vänstersexa i motståndarlaget så hade jag ju...
Du har svårt att titta på bollen.
Nej, alltså jag vet inte, jag tror inte att det är genomtänkt kanske, men kanske sätter han liksom lite grill och höjd på motspelarna om de liksom vågar man springa på kontring och titta på boll när man har en vildhjärna i målet.
Han har byggt upp detta nu. Han får pass. Till sin fördel kanske.
Ja. Men det ska man inte skoja om. Det är farliga situationer.
Men... Ja, men han såg ju helt väck ut, Johan Nilsson. Alltså hans klubb, det var ju han som fick den värsta smällen där.
Ja.
Han låg ju som förstenad. Eller medvetslös, om man ska säga. Men det var väl inte så farligt sen. Han kom upp på
ja. Ja, men Måns Langren kan vara värt att hålla ett ögonen på i fortsättningen. Ajabaja.
Ja. Johan Pettersson, minns du den? Han hade ju Bundesliga en gång.
Ja, den var
ju höll på att svälja tungan nu.
Ja. Det vill man helst undvika och se.
Ja, usch.
Något mer på det, Flink?
Nej, vi kanske... Ja, förresten. Nu slår mig, jag vet vad du fiskar efter nu. Jag utlovar ju en liten quiz med dig.
Ja.
Ja. Det du har försökt... Ja.
Det skulle ju handla om landslagen.
Mm. Herrlandslaget och lite landskampsstatistik. Upptäckte ni, jag vet inte hur länge sedan det var, det här bör väl Daniel Wander var inblandad i, att numera, det har ju funnits den här listan på alla landslagsspelare och, som man kunnat titta då, antal landskamp och mål i A-landslaget, men numera ligger det ju även ungdomslandskamper. Så, men vi kan ju börja med en liten uppvärmning bara. Och så, det här är det jättebra. Vi har klagat på statistik inom svensk handboll tidigare. Alltså när vi snackar ligorna då. Men här är det ju bra. För här kan man då söka på olika kolumner. Man klickar och så sorteras det om. Och så. Det är ju så vi vill ha det i ligan sen. Men vi kommer nog att gå till pension innan det händer. Du kan väl ge mig de tre svenska spelarna som har gjort flest A-landskamper. Och nu snackar vi bara här sidan.
Bäddar du in det i någon sån här som du ska ta med på sängen?
Ja, det här är helt oförberett.
De tre spelarna som har gjort flest A-landskamper på här sidan.
Mm.
Magnus Wislander har gjort flest ju.
Ja.
Väl?
Ja, 384.
Ola Lindgren.
Tvåa på 376.
Då ska vi bara ta trean med.
Mm.
Och vilka är det då vi kan det stå mellan? Är det, antingen är det någon målvakt där, Thomas Svensson kanske. Han var väl med längre än Mats Olsson ändå.
Men han stod ju över. Han pausade ju lite i landslaget. Stod ju över någon mästerskap.
Och sen är det ju Staffan och Magnus Andersson. Löfgren var ju med länge där. Men Staffan borde ju vara. Han var ju med tidigt och var med länge. Staffan gjorde väl aldrig något upp.
Nej, han missade VM 2001 på grund av skada. Så bra.
Ja, för mig står det mellan Staffan och Magnus Andersson. Men det är ju Staffan spelare längre. Det måste ju vara Staffan Olsson.
Ja, det är helt rätt.
Ettan, tvåan, trean.
Ja, du satte dem. Med beröm.
Och jag är då inte inne på den här statistiken.
Nej.
Det hade varit en farlig quiz.
Ja. En, släng ut den här också. För den har skrivit knäck på för ett par år sedan. Vem har högst målsnitt i A-landslaget? Och då kan jag säga att han har alltså högre, det är en som har gjort riktigt många landskamper. Och han har ändå högre än, alltså du vet, du kan ju göra två landskamper och råka stänka dit ett antal mål. Så blir ju snittet väldigt högt. Men det här är en som spelade många landskamper. Han ändå gjorde väldigt många mål. Och han har inte nämnts idag.
Då är det inte Stefan Löfgren.
Nej, han är trea. På 4,25 i snitt. Men vi ska ha ettan. Klassisk straffskytt. Kommer med att börja på Bengen Boys. Typ bara 90 kanske.
Ja, men... Alltså en som bara gick in och slår straffar.
Nej, men i slut... Jo, i VM 90 gjorde han ju det.
Det är inte någon som har med något statistikverktyg att göra, eller?
Jo, det kan man ju säga.
Björn Gilsén.
Ja, precis. Bror till statistikverktygaren Per Gilsén.
Ja.
Han sitter på 5,06. Tvåa på listan är Lukas Pellas. Han snittar 5. Han har gjort 2 landskamp på 10 mål.
Ja, men då är han ju diskad.
Ja, men det är det jag menar. Men det är
jag tänker att Stefan Löfgren, att jag tror, vad sa du, han var trea?
Trea, 4,25 i snitt.
Ja, jag trodde han var överlägsen då.
Men nu går vi vidare, det som liksom var lite nytt här och som nu inte är så uppmärksammat. U-landskamper. Vem har gjort flest ungdomslands? Alltså nu snackar vi ju, det är ju både pojk och junior, alltså hela. 76 stycken. Dessutom ska jag säga att jag tror inte att det finns statistik bak på 80-talet. Finns det, alltså Wislander står på 0 till exempel, så att jag har inte hittat när det började. Men det spelas nog inte så mycket sådana landskamper på den tiden heller.
Ja.
Så att vi snackar ju från 90 och framåt. Den är alltså det är inget svårt namn. Han har spelat i IFK Kristianstad.
Jaha, jag var inne på valde mellan Laholm och Kim Andersson. Men de har inte spelat i Kristianstad.
Nej.
Har spelat i Kristianstad. Mm. Men spelar inte nu.
Nej.
Nej.
Spelar fortfarande handboll.
Marcus Olsson har väl inga ungdomslandskamper knappt.
Han har väl det fortfarande. Ja, nu tar du nu. Han har målrekordet för en match i elitserien. Ligan.
Men inte i Kristianstad då, utan i Sävehof?
Nej. Ja, kanske det.
Mm. Ja, då är det Jonathan Stenbäcken.
Ja, precis. 76 stycken.
Ja.
Så det här är ju så, alltså det är ju det här, såna här frågor tar man inte utan ledtrådar. Eftersom det har liksom aldrig uppmärksammats. Tvåa på listan är Sebastian Lindell, 74. Var väl i Lyge, va? Bland annat.
Sorry. Jag hade nog fått säga många ledtrådar för jag skulle ta den.
Ja. Kim Andersson är trea på listan med 71.
Laron, fyra?
Nej. Kim Andersson är den som gjort flest mål i ungdomssammanhang också. Stenbäcken tvåa, Gottfridsson trea. Det jag ska se här. Nej, han har gjort bara 55 stycken. Han är långt ner. Han är nog rätt tätt där uppe. Väldigt tätt. 76, 74, 71, 69, 68. Alltså han är kanske, fast han har 20, bara 20 landskamper mindre än Stenbäcken, så är han typ 30 på listan eller någonting. Men du, den här, den är inte så rolig. Den som har gjort flest U-landskamper utan att ha gjort en enda A-landskamp. Nu ska vi säga, det är lite lättare än ni mera att få de där A-landskamperna eftersom det är de här ligalandslag och Bengan hade ju sina en sån här team 2000 och lite sånt, men det var ju ändå det var inte så mycket utlandsproffs och på det viset man hade sina landskampsdatum och då var väl liksom alla med. Det var inte alltså nu.
Alltså den enda jag vet en enda spelare som har gjort U-landskamp, och det är för att jag själv har skrivit om den här människan många gånger. Och Leo Larsson har väl aldrig gjort en A-landskamp, men han har ju spelat i U-landslag.
Ja, så kan det säkert vara. Nej, den här är ju omöjlig att ta. Men han är på 2, 4, 6. Han är nummer 7 över U-landskamper. Han har gjort 67 U-landskamper och ingen A-landskamp. Payam Hatami.
Ja. Sen har jag aldrig tagit.
Nej, Björn Nordback har gjort 66 U-landskamper, men den är väl Lugi, va?
Kävlinge. Många mötte jag honom.
Mm. Vi har annan Linus Rasmussen. Är också en sån. Tobias Albrektsson. 65 ja. U-landskamper. Marcus Sjöbrink. 64 U-landskamper, ingen U-landskamp. Ja. Leo Larsson, helt rätt. 63 U-landskamper, inte en enda
U-landskamp. 63, var det så många? Mm. Det var ju ändå skönt. Det tog en.
Ja, Henrik Signell, 58 U-landskamper, en U-landskamp.
Ja, viktigt ändå.
Ja, ja. Han är väl, fasen var det, han är väl den enda som har gjort, spelar han i alla landslagen under en och samma säsong eller sånt. Han var ju en jättetalang. Så han gjorde ju A-landskampen som väldigt ung.
Mm.
Han kan spela både typ, eller inte kanske den här pojken, inte allra yngsta, men junior i U21 och A-landskamp samma säsong. Det finns någonting där. Det där vet KOA garanterat. Säkert bättre än man signerar själv. Ja, innan Simon och Lind kommer in så har du någonting att säga. Vi har blivit med sponsor.
Ja. Och det är då Kagans buss som kör alla lag här i Kristianstad, kan man säga. Hockey, handboll och fotboll och hela kört. Kagans buss anordnar alltså resor till handbolls-EM. Både i Malmö och i Stockholm. Och gudarna ska ju veta att det behövs svenska fans i Malmö.
Eller? Ja, danskarna har köpt nästan allt.
Danskarna kommer ju dominera fullständigt där. Kagans buss anordnar då bussresa till Malmö den 19 januari där Sverige ställs mot förmodligen blir det Danmark då eller Norge, men i Danmark, om vi utgår från att Danmark vinner sin grupp så kommer de att möta Danmark då. Så det är ju en viktig match och dra på sig den svenska landslagströjan på läktaren kanske. Kongens buss anordnar även bussresa till Stockholm då, finalhelgen, båda semifinalerna och finalen på Tele2 Arena. Vi pratar då den 24 till 26 januari. Matchen i Malmö där, eller resan till Malmö den 19 januari. Så gå gärna in på kagansbuss.se så hittar man mer info om olika biljett- och busspriser där. Så, ska vi lämna över till Bank och Nordström och Flink?
Ja!
Så hoppar jag ut och tackar för den här veckan. Vi är tillbaka igen om 2 veckor.
Det är vi.
Gummisulors gnissel, klister som släpper, handbollens eviga fuga. Jag minns stormar som ven när allt blåste bort, hur de samlade sig kring en fura. De kunde huka vid den, alla som en, under grenarna fanns alla svar. Jag minns stormar som ven, hur de stillade sen. Jag minns lövet som alltid fanns kvar.
Det var Simon Bank med en, ja vadå?
Ja, det var en nyskriven dikt tillägnad en av Sveriges 2 största idrottsmän genom alla tider.
Och han heter?
Stefan Löfgren.
Vad heter den andra?
Ja, det är ju, i min värld så finns det 2 stycken. Det här är min gravt personliga läsning, min gravt känslomässiga läsning av svensk idrott. Så finns det bara 2 stycken som så alltid gör mig till 10 år igen, som får mig att darra lite, de här karaktärerna som jag aldrig vågade ta autografer av men kanske helst av allt hade velat ha, och det är Jan-Ove Wallner och det är Stefan Löfgren. De är störst för mig.
Och båda fick du bevaka vid ditt första sommar-OS?
Ja, så var det. Mm. I Sydney var båda med. Och då skärpte man till sig, va? Då var man ju en professionellt distanserad. Alltså det fina med just den sortens känslomässigt engagemang var att det, eftersom jag var så fix, jag har ju alltid varit naturligt distanserad till just de 2, men de har varit hjältar för mig, stora hjältar.
Linn Nordström, vem är din favorit?
Av alla idrottsmän genom tiderna.
Ja, du kan ju ta den.
Marcus Ekenberg, Mjällby. Det måste jag väl kunna säga.
Ja, absolut. Mm. Handboll då?
I handboll... Nej, men det är Lövet, kommer man ihåg liksom. Det är svårt också att säga någon annan efter den här dikten. Då måste jag ju ha en motivering som matchar denna.
Och det har du inte på?
Nej, inte på så här.
På studs?
Inte på uppstuds.
Det kommer en Marcus Ekenberg-dikt här sen, har du det snart.
Men när vi pratar lite så skriver hon den.
Ja, ja.
Ja, men härligt. Vi sitter på Malta och ska bevaka fotboll ikväll, herrlandslaget. Men ni var sugna på att spela in lite handbollspodd.
Ja, vi har varit sugna länge.
Ja, alltså, vi har ju i princip torrkört i det senaste året, tror jag. Ja. Till stort så här, förtret för alla våra andra kollegor så har vi... Ja, vi har torrkört handbollspoddar under alla våra resor i princip.
Mm. Alltså smakat på det.
Vi har smakat på det, kan man säga.
Vad är det bästa med handboll?
Det är... så jävla mycket känslor som man inte får se i så många andra idrotter. Fotbollsspelare är ju samlade på planen. Det är ju inte handbollsspelare på det sättet. Du får ju känslor direkt i ett anfall, i ett misslyckat försvarsspel. Det är väldigt få andra idrotter där du får den direktkontakten till känsla under pågående match.
Ja, alltså, dels är det ju såklart karaktären, alltså hela kulturen inom handbollen som jag tycker är så oerhört fascinerande. Sen, alltså det är lite... Jag kan liksom relatera till en annan sport som jag också har gillat jäkligt mycket, som är alltså konståkning. Så. Och grejen med konståkning för mig är att där är utmaningen att du ska göra det som är så fruktansvärt fysiskt krävande. Du ska liksom hoppa upp maximal satsning, 4 meter i luften, snurra 5 varv och sen landa, och så ska du göra det här till någon klassisk musik. Och så ska du samtidigt se ut ungefär som att du ska liksom ut på gå på bröllop eller ut på krogen. Det ska se ansträngningslöst ut. Det som är coolt i handbollen tycker jag är att det är en sån maximal fartsatsning, så liksom matematiskt organiserat. Och det är det i en värld där det springer runt liksom 12 stycken 200 kilos bjässar, så att det när som helst så liksom hotas med den här katastrofen att du smäller rakt in i en vidrig mittsexa liksom. Och sen gör du det igen och igen och igen. Så det där är lite lätt förståndshandikappade och handbollsspelare som jag gillar. Den maximala satsningen med vetskapen om att det finns en bergvägg precis överallt.
Har vi presenterat, ja?
Nej.
Nej. Det är ju då två fotbollskollegor. Nej, det är ju kollegor. Fotbollskollegor kanske framförallt.
Han tvekade mest på kollegor.
Ja, precis. Simon Bank och Linn Nordström.
Ja, det är vi det.
Mm. Ja. Som sagt, vi ska ju ta upp lite olika ämnen. Ni har fått välja lite ämnen här själva.
Ja. De vi har torkat innan.
Ja. Ja, men det blir lite så att jag kan själv villigt erkänna att det finns ett par sporter som jag kan säga att jag djupt älskar. Och så vid sidan av fotboll. Jag jobbar med fotbollen och det är 99% av hela min vuxna arbete. Jag har kretsat kring fotbollen. Så jag följer inte med i de andra sporterna som gillar. Och det är pingisen och det är handbollen liksom som jag har. Alltså bandyn finns med som min barndom också. Men jag kan ingenting om bandy. Jag kan egentligen ingenting om handboll. Jag kan egentligen ingenting om den moderna pingisen heller. Men jag tycker oerhört mycket om sporterna. Ungefär så. De finns med mig liksom. Mitt arv.
Och jag är ju fostrad på Kristianstadsbladet.
Ja.
Och då
Robin Nilsson, ja.
Av och allas rutte. Så att då blir det ju ofrånkomligt att handboll blir en stor del av ens arbete när man arbetar på en tidning. Som i mångt och mycket nästan bara bevakar det som huvudsak. Speciellt under min år, för då gick det dåligt för Mjällby också. Och för KFF som de hette på den tiden.
Du är lite orolig för Kristianstadsbladets framtid kopplat till IFK Kristianstads framgångar, Linn.
Nej, men jag, dels är det ju unikt att man fortfarande som en lokaltidning kan ha så många fastanställda på sporten. Och det är ju alltså unikt och så jävla fint att det kan vara så fortfarande. Att inte den här urbaniseringen som vi andra har liksom drabbas av, förutom du då Fling som lämnade efter några år i Stockholm. Men det beror ju också på att man har ett lag som drar nästan 5000 till varje hemmamatch och där det finns ett intresse för både materialare till den största stjärnan i laget, och det gör ju att man kan ha så många journalister anställda. Så att när, om IFK Kristianstad skulle gå samma öde till möte som Östersund till exempel, då blir det lite svårt för en sån sportredaktion. Så jag hoppas att den orangea väggen står sig länge.
Den orangea väggen, ja. Den var du med och byggde den. Eller vad är det nu? Du kan rama in ditt liv,
mitt liv
kring murar och väggar.
Ja, att jag föddes 1989. Mm. Alltså året när de började riva Berlinmuren.
Ja, jag trodde du skulle säga den kinesiska pingismuren. Det
var också 89. Möjligt. Men sen har jag också då fått vara med om när den orangea väggen, som också då kan liknas vid en mur, byggdes upp igen. För att under mitt tidiga liv, eller min barndom, så var det mycket snack om hur bra IFK Kristianstad hade varit. Mm. Och sen fick man liksom vara med när den reste sig igen. Så att jag känner att det finns en inmurning, en inramning, en handbollsinramning i mitt liv, som en röd tråd.
Simon Bank, du vill prata om RIK.
Ja, i princip exklusivt och uteslutande. Ja, men grejen var ju, alltså, det är kopplat till, alltså, mitt vuxenblivande var ju i Göteborg. Jag flyttade till Göteborg när jag var 18, bodde där i 4 år, och det var väl den perioden i mitt liv när jag liksom konsumerade kanske allra mest idrott då. Alltså, då hade du väldigt många göteborgsklubbar i fotbollen som var bra. Det var
mitten på 90-talet.
Ja, alltså. Precis. Och du hade liksom, alltså, Blåvitt, Gais såklart, men även, alltså, jag såg oerhört mycket matcher med Frölunda, alltså, även Gunnils, jag kunde åka till Ljungskile. Men så var det när vintrarna kom, så gick jag väldigt, väldigt gärna och väldigt ofta på RIKs hemmamatcher i Lisebergshallen. Och det där var ju, sånt oerhört, oerhört lag de hade då. Och jag tyckte det var så enormt stort att följa dem. Och så det, just det häftiga med handbollen, man kom ju så nära liksom. Man såg ju allt det där på så nära håll, och det var väl där som liksom fascinationen för Lövet också fanns. Jag tyckte han var, alltså, förkroppsligad, någon sorts ledarskap. Han var ju handbollsung i alla fall. När han var 23, 24, 25 någonting, när han kom in och tog över RIK. Och var liksom så jäkla bra såklart, men också så, han var så snygg, han var så liksom så stor, och han var redan så ung, så var han en sån oerhörd ledare för ett lag som var fullt med liksom världsstjärnor som det blev sen. Det var otroligt, fascinerande att följa dem.
Kan du känna så, Elin, att inte vara med och bevaka i Kristianstad nu de här senaste, då inte varit där när de här guldåren senaste 4-5?
Nej. Det känner jag inte. Nej. Så jag va. Jag känner att det finns så kompetenta kollegor på Kristianstadsbladet som hade liksom en annan tyngd i sin bevakning. Sen tycker jag det var nyttigt för dem att det kom in någon som inte var handbollsfrälst på det sättet. Men nej, jag känner ingen sorg i det. Jag fick ju vara med om ett SM-guld. Och det är väl det första därefter.
Ja, du var.
Ja. Det var jag. Så att jag fick ändå höra den här allsången från Stora torg i Kristianstad. Och den här glädjen upp på redaktionen när vi hade fönstret öppna. Så jag fick smaka på det lite.
Du fick också din första, så här, du var med nyhetsbomben.
Mm.
Jag tror inte man... Det här igår när vi snackade lite.
Ja, men jag tror inte man får så många sådana under sin journalistiska karriär. Alltså när man blir liksom överrumplad över både mänskligheten och då i kontrast till idrotten. Det var ju, jag tror att det var i slutet på 2014. Mm. Kan det ha varit. Dan Beutler var målvakt i IFK Kristianstad, och de hade, jag tror att de precis hade spelat ett derby mot Ystad, och han hade gjort en jättematch. Och sen så sitter vi på presskonferensen efteråt, och då var Mats Samuelsson med,
sportchefen då,
precis, som det hade målats upp att det var ju som han som hade tagit hem Dan Beutler. till Kristianstad. Och det redan då började ju kännas konstigt, varför sitter han här liksom, och så kommer Dan Beutler in också, och då säger Mats att det här var den sista matchen som Dan Beutler gör för IFK Kristianstad. Han vi avslutar hans kontrakt här och nu, och samtidigt då så står Dan Beutler inne på planen och gråter. För då berättar han också för spelarna i omklädningsrummet att han utan IFK Kristianstads vetskap skrivit på ett kontrakt med en iransk klubb för att lösa en bankskuld som han hade i Hamburg.
Han skulle ner och spela en sån här penningstinturnering under någon vecka eller sånt. Skulle bara vara iväg ett par veckor.
Exakt. Och hade inte talat om det för Kristianstad. Och då skulle de bland annat möta Hamburg i en cupretur. Och sen skulle han missa två stycken matcher också i serien. Och där, jag tror inte att det var den första smällen som Mats och de fick med Beutler. Utan där kände de väl så här, okej, då åker du så bryter vi kontraktet. Men alltså och då var Robin Nilsson med. Och då drog vi efter andan. Alltså det var verkligen så här. Nej. Det kan, alltså de ändå så här, det var stort så här när Chippen kom hem till Mjällby. Det var också en sån skräll som man kommer komma ihåg. Men det här var liksom, det var så många aspekter liksom, det här med pengar och Beutler. Alltså det var, nej, det kommer jag aldrig glömma.
Då fick ni skriva en del.
Då fick vi skriva, vi fick jobba en del.
Papper i maskin.
Ja.
Ja, för det var, vi hade, alltså det fanns liksom nästan ingen hemsida då. Alltså vi gjorde tidningen. Det var liksom en deadline. Och sen Rutte var ju teknikgeniet. Ja, men det var så. Han var liksom den enda som hade lite koll på hur vi fick ut det på nätet.
Vilken makt, vilken försprång han hade.
Ja,
redan då.
Ja, redan då.
Så var det.
Ja. Du Simon, du säger att du inte kan någonting om handboll nästan. Ändå har du skrivit, jag tror det blev ett par krönikor under OS 2012 som vida översteg mina försök i ämnet under snart 20 år. Men jag kommer ihåg hur jävla roligt det var och hur man kunde sakna det som vi har haft i fotbollen, just med reportrar, krönikörer och samarbetet, lagarbetet och sådär. Det var jäkligt roligt då när Sverige gick till, för då, det var ju precis i slutet och simningen var avslutad för din del och sådär. Och ni var med, Leifby lajvade tror jag, och du skrev krönika och vi var ett par, tre reportrar. Peter Thorén sprang efter kungen och jag fick koncentrera mig på handbollsspelarna. På skidorna sprang jag efter kungen. Nu hamnar vi ifrån ämnet.
Simon kan handboll.
Det var det Simon du kan handboll. Nej, men det var det jag skulle halka in på. Men du har ju briefat mig lite grann under åren, under mästerskapen. För det fanns ju en period. Hur många år var det du åkte iväg där i januari, december, januari?
Det var landet. Nog strax under 10 år sedan, 8-9 år någonting.
Ja, för en sådär 10 år sedan något sånt var det. Och då åkte du till Nice i Frankrike. Men någon gång var du över i Västindien med. På någon fransk.
Ja, det var, jag var nere i Syditalien något år. Sen var jag på Sicilien. Och sen var jag i Guadeloupe ett år. Och det var ju sån här, alltså jag jobbade hårt under 9 månader på året. Sen så var 3 månader ledigt och flyttade utomlands helt enkelt då. Men merparten av de åren, kanske, jag vet inte, 6-7 år någonting, 7 år, 8 år kanske, så bodde jag i Nice.
Och det var ju alltid det var ju dammästerskap också, men det var ju framförallt herrmästerskapen då. Och Frankrike var, det var ju när Frankrike var som bäst kan man nästan säga, helt dominerande. Då brukade du skicka lite, så här, lite klipp och lite så vad som skrevs i de franska tidningarna. Hur var bilden? Hur mycket skrevs det och hur var intresset i Frankrike och,
ja, då var det stort.
Och synen på deras landslag?
Det låg ju väldigt så här väl tajmat på något sätt. Alltså, fransk sportjournalistik sysslar ju mest med, det är fotbollen väldigt, väldigt mycket, det är rugbyn en del, cykelsporten är väldigt stor. Men så då under de här vintermånaderna när jag var nere, så var det ju, det var australiska öppna som gick, så tennisen fick sitt och sen så var det ju, som du säger, väldigt mycket att handbollsmästerskapen var då. Och just det bevakades, just det laget, Les Experts kallas de ju, kallas de fortfarande tror jag, i Frankrike. Experterna som alltid tog sina OS- och VM-guld och EM-guld. De skrevs det väldigt mycket om, de var oerhört, oerhört populära i de franska folkdjupen. Jag vet inte om man kan jämföra det med kanske, alltså säg, svenska landslag på damsidan i fotboll eller sådär, när mästerskapen väl kom, alltså i vardagen så bevakades det verkligen inte särskilt mycket, men när mästerskapen kom så blev det enormt stort.
Kunde du skicka just enorma texter de skrev, L'Équipe initierade och så, om franska landslaget. Hur var... Ja, du hade ju någonting där, synen på svenska landslaget, som jag blev lite förvånad över.
Ja, alltså det var egentligen var två saker som var fascinerande. Dels var det synen på det franska laget, liksom att det var... Det som gjorde dem väldigt stora var ju att de var en, någon slags motpol då under många år till fotbollslandslaget, som ju var... De slet sig med enorma sådana där PR-problem, kan man säga, med liksom Sydafrika-VM som någon sorts Armageddon med spelarstrejk och allt vad det var. Bilden av fotbollslandslaget var att det var ett gäng bortskämda förortskids, skrev som inte sällan med så här, någon sorts pseudorasistiska förtecken, att de hade förstört och de hängde inte ihop och de var bortskämda, de var rika. Handbollen däremot var något helt annat. De liksom förkroppsligade en fransk självbild som handlade om ett multikulturellt men också homogent Frankrike som funkar så bra tillsammans. Och alltså med karaktärer som alltså Onestas ledarskap såklart, men också Abolos, han målade tavlor på fritiden liksom. En Paris förårskrit som målade tavlor på fritiden fanns inte i fotbollen. Du hade vad hette han? Bertrand Gilles.
Ja.
Bobo som ju var deras stora ledare, den långhåriga som var så klok och så snygg och så smart och liksom själv skrev krönikor i L'Équipe under många år. Så det var liksom bilden av Frankrike. Men det som var fascinerande, som var väldigt nyttigt för mig i min roll som journalist så där, och som svensk om man ska vara lite högtravande, var ju att se att man kommer från ett Sverige där vi älskar vårt svenska handbollslandslag liksom, på ungefär samma sätt som fransmän älskar sitt. Men så fick man ett utifrån perspektiv och insåg att det där är inte alls så jävla givet. Vi tycker att ja, men Slangen, vilken kille liksom, Staffan Olsson, den underbara gigant som skjuter 20 meter över från 9 meter. Deras bild av Sverige var ju att vilket rövgäng liksom, vilket osympatiskt grislag det där är. Vilket säkert stämde såklart. Det är klart att det var inga korgossar direkt. De var fula, de var smarta, de var elaka, de var fysiska. Och att liksom få den kompletterande bilden var jävligt välgörande. Att hemma kunde vi gnälla över att fransmännen var arroganta, att de hånade Sverige när man vunnit något guld och sådär, men deras bild var att ja, men lite sådär, den enes hjälte, den andres gris.
Då säkert så att de hade domarna med sig, alltså, det ja, brukar ju ja, vara allt. Så de som är ja. Mest rutinerade, de var ju de stora stjärnorna. Frankrike ja. Var ju inte så bra det när Sverige var som bäst heller.
Nej.
Föran då 2001 när de slog Sverige, och det någonstans därifrån sen så blir ju Frankrike bättre än Sverige, kan man ju säga. Eller VM 2003 var väl det stora provskiftet, men innan dess så var ju inte Frankrike så. Ja, de tog ju faktiskt ett VM-guld mitt
på. Det var Jackson-tiden.
Ja, precis. Det var ju något, ett par sådana mästerskap var det ju, men Sverige var ju generellt bättre. Mm. Det var ju Sverige, det var ju mot Ryssland och det var spanjorerna nästan mer. Kroatien i någon OS-final. Så. Ja, det var ju intressant. Lin, du har ju ett talangprojekt.
Lin
är ett talangprojekt.
Att jag bedriver någonting här. Ja, nej men jag frågade...
Du satt på flyget.
Ja, men jag frågade dig, du kunde ju inte svara. Och då brukar det betyda att det ligger något i ens fråga som nästan var mer kanske ett påstående.
Ja.
Nej, men jag påstår ju nästan... Att bli bra på handboll är någonting du tränar dig till. Att det inte finns några supertalanger som kan gå in som 18-åriga, fortsatt lite valpiga, i ett landslag och lyckas. Som man kan i fotboll till exempel. Det finns få av dem. Men de finns ändå. Det är fler än vad det finns i handbollen. Och att du inte kan bli en ordinarie spelare i landslaget förrän du är 23-24 och har tränat och har muskler och har liksom växt till dig på det sättet så att du är redo att springa in i de här väggarna som man ska göra.
Det tar 100 landskamper innan du är ordinarie.
Ja, ja. Men typ. Mm. Alltså jag vet att vi snackar så här om Jari Tolbring till exempel, men det är ju, vad är det då, en på 7 år som vi kommer på.
Ja, vi har ju Lukas Nilsson. Han är fortfarande bara 22 och han har gjort 5 mästerskap.
Men också exceptionell.
Ja, ja.
Men det är ju liksom... Ja, okej, då har vi 1,5.
Ja, men jag tror att du har en poäng och att man... För det är ju känslan att du håller på längre som handbollsspelare generellt. Och att det tar längre tid. Och jag vet inte om det har också med sporten att göra. Vi pratar ju om det fysiska och kanske det här samarbetet på något vis i fotboll är, det är ändå 11 man, du kan alltid slänga in en supertalang på kanten som springer lite där. Men jag har kollat, jag har gått till
till läggen,
ja. Och så ska jag skjuta Linn Nordström i sank fullständigt.
Ja, men gärna.
Ja, men det kanske taskigt här, för det här har jag inte förberett.
Nej, men
jag,
precis innan vi träffades. Ja, men man är ju pro-ungdomen liksom.
Ja, men jag blev själv lite förvånad. Om vi kollar de två senaste mästerskapstrupperna. Och så börjar vi med handbollen i januari VM. Jag hade en snittålder på 27,4. Ja, men det låter väl, ja, det rimmar väl med vår tes om man säger. Kolla på senaste fotbollsmästerskapet, VM i fjol då. Snittålder på 28,2.
Ja, men...
Yngste spelaren, Emil Kraft, 23 år då. Yngste spelaren i handbollens VM-trupp 2019, Lukas Nilsson, 22.
Ja.
Tittar vi nu, för man tänker Alexander Isak.
Ja.
Framförallt då kanske. Ja, men då har vi ju den här jättetalangen.
Där har vi Lukas Nilsson.
Ja, men Alexander Isak har fyllt 20. Näst yngst i den trupp, alltså nu om vi snackar den trupp när vi bevakar just nu, eller som är här på Malta. Näst yngst är Kristoffer Olsson och Mojo Tankovic, 24 år. Då tar vi den senaste truppen i handbollen som snart ska samlas. Yngst, Walter Krintz, 19. Han har fyllt 19 i år. Vi har Felix Klar på 22, Lukas Nilsson fortfarande 22, fyller snart 23. Och vi har ytterligare 4 stycken som då är 24 år, lika gamla som de här ungtupparna. Olsson och Tankovic i fotbollsanslaget. Så siffromässigt så är ju handbollen yngre, har fler alltså i snittålder, fler yngre spelare. Walter Krintz är ju en sån där, en talang. Det är en jättetalang. Och han kommer nu vara med i EM-truppen. Felix Klar tror jag inte kommer vara med i den truppen sen till nästa mästerskap.
Ja, då är det en känsla då som inte överensstämmer med siffrorna.
Nu säger Nordström som Fournier, en känd författare, att jag tycker inte om fakta, det stör min argumentation. Ja.
Nej, men jag höll ju med i känslan och så. Men när man tittar på det så...
Men är det inte också ett generationsskifte då i handbollen, just de här trupperna som du tar ut?
Nej, jag tar ut.
Ja, men som du tar ut här i den här jämförelsen.
Nej, men jag bara tog de två senaste. Det måste
ja, men är det inte ett generationsskifte i handbollen då? Som gör att det blir så här ungt nu? Och att Granen och de fortfarande hänger kvar och Marcus Berg, de som drar upp en snittålder här.
Ja, på, det kommer komma säkert. Men när jag kollade snittåldern i VM 2018, då var tydligen var det äldsta. Alltså de hade snitt... Ja, det där kan... Har du koll på bank? Alltså snittåldern på alla lagen och alla spelarna var den högsta någonsin, tror jag. Så Sverige snittålder på 28,2 var till och med lägre. Jag vet inte om det var lägre än hela snittet. Men de hade 10 trupper, länder före sig som hade högre snittålder. Så att i fotbollen så blir det... De blir äldre och äldre. Generellt. Har vi någon
take på det? Jag vet inte. Alltså handbollen är en sån grundfysisk sport. Och så kan det finnas en viss sorts fysik som... oftast krävs, om du inte vet, en undantagsspelare som tar ett tag att bygga upp också. Som det gör i alltså vissa uthålliga sporter och sådär också, att det är svårt att vara liksom kanske 18-19. Du behöver få en viss sorts annan sorts muskler och sådär. Teknik och explosivitet räcker bara en bit.
Lukas Nilsson är väl lite unik också som kanske 9-meter-spelare. Det känns ju som att det är lättare för de här jättetalangerna, bolltalangerna utan fysik och slå igenom på kanterna kanske. Nu vill jag ställa en fråga till er här innan vi ska runda av. Favoritspelare i dagens handbollslandslag?
Oj.
Nej, jag undrar om det är Lukas, tror jag.
Tar du Lukas, ja. då tar jag Jerry Tolbring. För jag var med när han kom till IFK Kristianstad. Och då gjorde jag den första intervjun med honom.
Det var inte lätt, va?
Ja, men det var ju jävligt, det var ju till fråga svar liksom.
Ja. Alltså. Jo, men han var ju inte bekväm.
Nej.
Han och Albin Lagergren är ju fortfarande väldigt obekväm. Sen har ju Tolbring blivit lite och kan vara lite småkaxig sådär nu.
Men då hade han planerat sommaren egentligen att han skulle vara plattläggare. Men sen hade Mats då, Samuelsson, ringt och frågat om han inte ville komma och spela med IFK Kristianstad istället. Och då hade han tackat ja till det.
Vägde för emot och så.
Ja, exakt. Ja.
Ja, men det är lite fascinerande. Alltså att ingen, att inte, det var ju ingen klubb som brydde sig om honom.
Nej.
Han var ju Rimbo med farsan där som tränare.
Precis,
så till något år så var han ju, hoppade han väl in i OS, va? Visst var han väl reserv eller något sånt då? Mm. Ja, jag blev lite osäker. Mm.
Men ja, men då, då har vi lyckats så, Jerry.
Mm. Mm. Ja, någonting mer vi har att säga kring handbollen idag? Det finns ju massor att säga.
Ja, det finns mycket som helst, men jag vet inte. Jag vill mest bara rikta ett ärligt, genuint känt tack till RKs eleganta på 90-talet.
Jag tror du skulle säga till handbolls.
Ja, det är också. Ja, Hallbäck, Järnemyr, Lövet, Frändesjö, Jubbo, Gänsel. Magnus, du kan alltid lita på Lindén. Tack för allt, hörni. Det gjorde ni bra.
Och så tack till Ola Lindgren.
Martin Frändesjö. Stå och sover på 9 meter, Martin.
Sov.
Det är inte acceptabelt.
Vakna.
Otte också.